Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.
Ett, två, tre. Vi brukar alltid räkna, jag och Olsson, 1, 2, 3, eller ljuger vi, jag brukar alltid säga 1, 2, 3, för att vi har gjort det från början. Och sen trycker vi på inspelningsknappen, men nu hade jag gjorde en liten fadäs, så att jag tryckte på inspelningsknappen innan jag sa 1, 2, 3, och nu kom det nog med här i själva inspelningen. Men det är ju alltid bra att ni får lite bakom kulisserna.
Nej, jag fattar ingenting. Varför tryckte du på knappen innan?
Ja, det är det jag inte vet heller. Jag är råkade.
Mm. Men hur fan funkar det nu då? Det ligger jag 1, 2, 3 efter.
Ja, men jag tror inte vi behöver spela in. Alltså jag tror att Kim som då sköter allt det här med att synkronisera ljud och se till så att det kommer ut och allt annat som inte vi har en jävla aning om. Du och jag i alla fall. Jag tror inte vi behöver räkna så. Jag tror att han löser det ändå när han får in de bägge ljudfilerna från den här apparaten som vi fortfarande använder.
Men det är ju, herregud, har vi gjort detta? Detta är då alltså 225:e gången som vi säger 1, 2, 3. Så har vi gjort detta i så många år utan att behöva ha gjort det.
Jag är helt onödan. Helt onödan har vi gjort det. Jag har ju vetat länge, men jag tycker det var synd att bryta den traditionen.
Ja.
Så jag ber om ursäkt om att jag om inte du har fattat det. Ja.
Men en gång tryckte du på 2.
Ja, det är möjligt. Men, ja. Mm. Nej, men vi behöver nog inte göra det. Vi är ju,
okay.
Vi är ju några oerhört starkt förankrade genier i den tekniska världen. Och vi har bara blivit bättre och bättre.
Mm, ja, det kan man säga.
Eller hur? Det var ju väldigt länge sedan. Nu ska man inte säga så, peppar och ta ett trä.
Nej, för fan.
Men som det gick käpprätt åt. Men det var, nu är det små grejer. Och det är så att jag befinner mig ju på annan ort än vanligtvis. Utan jag är ju på en liten sån familjesemester på Cypern med... Ja, det är ett jäkla kämpande kan jag säga på alla sätt och vis. Vi kan ju återkomma till det. Men här har nätet varit hyggligt okej ändå. Du vet hur det är. Det heter alltid, vi har super duper fantastic in-house internet och allt vad alla namn kallar det för. Men det har ändå varit helt okej. Så att det har klarat sig här i solen. Ja.
Men har inte det överlag blivit bättre? Alltså det känns som 6 år sedan man var ju livrädd, för det räckte ju bara man skulle skicka en text till Expressen på den tiden från ett hotell någonstans i Europa till och med, så stupade det ju, det funkar inte, det gick att prata med, man kunde inte, det gick inte att skicka och, man sprang runt och kom, alltså, jag kommer ihåg, kanske var den gången när vi var i Bulgarien en gång, men det är ju så här väldigt länge sedan. Alla satt i lobbyn. Alla svenska journalister satt i lobbyn. För det funkade inte på rummen. Liksom. Alltså själva wifi funkade inte på rummen.
Jag tror det var i Moldavien. Men skitsamma, det hände säkert på flera ställen. Det var ju också ett tag sedan.
Ja, ett tag sedan.
Det är ju, ja, men det är bättre nu. Framförallt i Sydeuropa har det blivit lite bättre. Cypern var ju säkert ett sånt ställe som det var. Till exempel som det var katastrofuselt jämfört med hemma, och Italien och Spanien ska vi inte prata om, det har det alltid varit dåligt. Men jag tror ändå att i takt med att på de här ställena där jag är nu, liksom superturistställe, så tror jag ändå att turisterna, kunderna, gästerna eller vad man ska kalla det för, har ju såklart krävt wifi eftersom de har det hemma och det ska vara så.
Det har man rätt i. Ja.
De måste
så var det nog inte för.
Nej.
Förr var det nog då att det var businessmen, affärsfolk som hade datorer och som använde dem, medan folk som var på semester, de skete det då. Men idag är ju en dator och wifi och internet, det är ju ett måste ju, även för vem som helst. Så det har du rätt i, jag har inte tänkt så långt. Men så är det givetvis.
Jag tror till och med att många som är här, en av i stort sett skulle kunna tänka sig att välja hotell utefter om det fanns eller finns fungerande trådlös wifi överallt.
Mm.
Det, ja, så, det är nya tider. Eller ja, nya. Det är ju gamla tider egentligen hemma, men det har blivit bättre. Så det här har funkat ändå hyggligt när jag är då på... Ja, herregud, jag är ju på sån här då semester med Hanna och Tindra. Vilma, som är 18 år, fyller ju inte gärna mig på sånt här längre. Men jag var ju med Vilma mycket på sån här semester när hon var liten, på Bamseklubbar och allt möjligt. Och det är förvisso ett jävligt frävt hotell, men det är ju 1 miljard människor. Och jag kan säga, Olsson, hade du stuckit in huvudet i den matsal där det serveras all inclusive frukost, lunch och middag, så hade du varit väldigt nära att plocka fram ett rep, om jag känner dig rätt. Det är en sån osannolik... Det är en kakafoni av allt, och det ligger på något vis en symfoni i bakgrunden av skrikande barn, hysteriska föräldrar och personal som jobbar i Formel 1-fart för att plocka undan disk, för att det måste ut nytt hela tiden. Och det är en buffé som alla barn springer omkring, bland inte alla men många, och det är hej bab riba, helt okej mat och så. Och jag har på jag är ju här på semester och så, med Lilltindra framförallt. Så jag tycker att jag tar det. Men det är inte lätt. Det är inte lätt alltså.
Mm. Men du står, har du brickor också vid frukosten då, går omkring med?
Nej, det finns inga brickor här. Det kan cyprioterna, håller inte på med brickor, herregud. Nej. Södra Europa finns ju för fan inga brickor.
Nej, tack.
Nej, men alltså, nej, det är bara jätte många, och det är människor från av alla nationaliteter, och det är såklart ett barnställe det här, mest det är för barnen, så det är ju, och barnen har jag egentligen inga större problem med. Det är med de hysteriska föräldrarna som kan vara slitsamma och jobbiga. Och det är ju klart att det är många barn som är trötta, och det är varmt och det är annan mat och allt möjligt. Ja, det blir en viss ljudnivå som, och ett visst sätt att bete sig på något vis. Men vi kryper in åt hörn och sitter där och äter ganska god mat. Mm. Är det, om jag får säga det själv. Och så tar vi det lite soft på våten. Och Hanna säger ju att jag ska kämpa. Och det gör jag ju. Något jävligt.
Mm. Ja, jag har bara sett en bild. Och låg på en solstol naturligtvis och läste.
Mm. Ja, för jag fick hem en bok av Pascal Engman, som ju tidigare då var journalist eller nyhetsjournalist eller något sånt där, bara på Expressen på Getinge. Mm. Och som skrev på en bok som heter Patrioterna, som jag vet inte varför jag fick hem den. Jag får hem lite böcker då och då. Och jag har inte haft ork och tid och lust och kraft att läsa bok på länge, men nu fick jag det, och den här sträckläste jag, för den var oerhört bra. Jag kan varmt rekommendera den. För de som... tycker om att läsa bra. Det är hans debutroman också. En kriminalroman med Stockholmsmiljö. Men inga poliser. Utan bara bovar. Och väldigt, väldigt, väldigt aktuell. Och i tidningsmiljö också. Vilket man ibland kan vara lite lätt tröttsam på. Tycker lite tröttsamt. För det har fler gjort. Men det här var ändå bra. Det var spännande. Vad bra. Jag gillar det. Läs det också.
Pascal Engman, sa du.
Mm.
Patrioterna. Ja, men jag läste om det. Det var faktiskt innan du ringde upp från Cypern, så läste jag en recension på Expressens kultursida. Eftersom han då varit knuten till Expressen, så var det någon annan som recenserade den. Men den fick helt okej kritik. Människan som recenserade hade några invändningar mot personskildringar och sånt där, men tyckte samtidigt att den var svår att lägga ifrån sig. Och lättläst.
Den gick inte att lägga ifrån sig. Och lättläst, nej. Det är sant. Och sånt kan man behöva ibland också. Det här var bra. Jag gillar det. Spännande. Det är väldigt bra.
Då kan jag nämna en film som heter The Hitman's Bodyguard. Som är en riktig sån... Det är en actionfilm och de skjuter åt helvete alldeles så mycket. Men det är inte många gånger jag har skrattat så mycket på på bio. Det är jag och tre till som går på bio i hela världen. Det är alltså Ryan Reynolds och Samuel L. Jackson som har ett väldigt, väldigt bra samarbete rent sådär. Som ett komikerpar fast med pistol och sånt där. Den är absolut ingen stor film, men man har inte tråkigt när man ser den. Tiden går fort och många skratt. Väldigt många roliga repliker. Så har vi tipsat om kultur, bägge två.
Ja, vad hette filmen en gång till?
The Hitman's Bodyguard. Jag tror den går i Sverige. Alltså, vad heter det? Yrkesmördarens livvakt. Där Samuel Jackson då är yrkesmördare. Och Ryan Reynolds spelar... Han ska skydda... det är invecklat. Men han är hans livvakt i filmen. Det är inte så mycket att tänka på. Efteråt så tänker man på hur fan kom de därifrån och dit och samma dag. Ja, du vet sådär. Men tänk på att man när man ser det. Jag tycker de var väldigt underhållande. Trots att det var väldigt mycket skjutande.
Hur är det att gå på bio i USA? Är det reklam innan bio?
Ja, det har blivit det nu. Jag kommer ihåg första gången när de började med det. Då förbuade folk i salongen. Men det är en typ av reklam. Och de försöker göra så himla mycket. Det här är, den här sommaren är den sämsta någonsin för amerikansk biografnäring. Folk går inte på bio som man gjorde förr i tiden. Och det är klart. Nej. Jag tycker det är rätt skönt. Jag går oftast mitt på dagen och det är... Att jag gillar en stor salong, stor duk, men jag gillar inte att det ska vara så mycket människor. Fast andra sidan så kan jag komma ihåg för jättelänge sedan när man, du vet, man fick knö sig in och köpa biljett och man skulle sitta, så var man orolig för att tänka om det kommer en lång framför mig och sådär. Men just det där när liksom en fullsatt salong skrattar samtidigt, det är ju väldigt, väldigt roligt. Det kan jag sakna ibland. Jag vet inte vad som kommer att hända med biografnäringen överhuvudtaget. Det läggs ju nya biografer här också. Och som jag berättade förra veckan, jag berättade om när jag fick vatten i håret och blåst i öronen, ja. Och hela jävla stolen skakade. Nej, men jag tror ju inte på det. Jag tror ju inte på... Det är ju lite löjligt. Jag såg igen reklamen för detta. Gå med detta, 4 max MDB eller fan det hette. Och så, du är med i filmen. Men det är man ju inte. Man sitter i en jävla stol och försöker hålla sig. Det är... Men vad jag alltid gillat är att man går in och så sätter man sig precis vad man vill. Men nu har vissa kedjor börjat med sådana här stolar man ska liksom trycka på en knapp. Så blir det som flyga första klass till med ett i här eller vad de heter. Så man ligger ner och tittar och då måste man peka ut i förväg. Där vill jag sitta. Jag tror det är tråkigt. Jag gillar det att man kan gå in och sätta sig precis vad man vill. Men det framförallt har de börjat mycket med att det är lite berättelser, lite så. Filmstjärnor är nu var det senaste Reese Witherspoon som sa, hi, I'm Reese Witherspoon and I like to talk to you a little about my new movie. Och så sitter hon och berättar lite om sin kommande film. Och så är det lite reklam, inte mycket, men det är en jäkla massa trailers. Jag tror jag hade 8 trailers när jag såg den där Hitman's Bodyguard. För det är en sån populär film och det gäller att trycka in så mycket som möjligt så folk ska vilja gå och se. Men jag tror längst jag har sett nu var det nog 25 minuter med bara trailers. Jag är inte emot det, jag tycker det är kul att se trailers om att jag har sett dem för många gånger.
Och trailers är ju då inte lastbilar utan det är ju... helt enkelt små snuttar som gör reklam för andra filmer. Mm. Det är ju i tv-världen är man ju van vid vad en trailer är, men det kan inte normal lyssnaren är.
Nej.
En liten reklamfilm om en film, en snutt. Mm. Så. Eller previews. Så de har klippt ihop lite fräckt så att man ska... Ja. Previews kanske. Ja. Men man käkar popcorn i USA också, det gör man såklart.
Ja, här börjar du. Här åt man popcorn långt innan de började i Sverige. Och det är faktiskt för jävligt. En liten påse popcorn kostar nästan lika mycket som själva biobiljetten. Tänk vad de drar in pengar på popcornet. Det kostar, vad kan sån liten påse kosta? 5 öre. Och så tar de nästan 100 spänn för den. Det är bara avans. Det är som Ikeas varmkorv.
Nej, men jag lärde mig någonstans att på marginalen man hade på sån här Elgiganten eller vad det nu heter som säljer elektronik och det är väldigt billigt. Det var den här försäkringen som de alltid vill klanka på en.
Jaha.
Klanka på en. Så de alltid vill trycka på en när man handlar. Ja, men du måste försäkra det här för 127 kronor i månaden eller året eller vad fan. Ja, du vet. Mm-hmm. Och då, det är liksom marginalen man har. De hade, har jag läst någonstans när det gick så knackigt från där, för att de sänkte priserna hela tiden. Men det kan ju vara så, men det, ja, men det är ju som folk som tar ett paket batterier i kassan på IKEA. Varför gör de det? Jo, för att de har lurat dem till att göra det, och där har de en liten avans IKEA som är mycket större än man tror, för att man tycker att man behöver 20 pack batterier som man förmodligen inte behöver.
Nej, det är ett jäkla sätt det där. Men helt plötsligt går man ner och tittar och säger, vad är det som ligger där bakom? Det är gult paket, och så tar man fram. Visst ja, där köpte jag ju, du vet, 40 batterier på IKEA en gång. Jaha, där la jag dem. Och sen så springer man ändå och köper nya varje gång när den där, som på Gotland, den här apparaten, när det helt plötsligt batteriet inte funkar. Man får runt halva Visby för att hitta ett batteri. Men så har man hemma, liggande ett sånt stort gult paket.
Och med det säger vi att vi har laddat batterierna, och att detta är nummer 225 på den 225. Alla är ni vansinnigt varmt välkomna till den här podcasten. Men allra mest välkommen är alltid vår första lyssnare som heter Staffan Olsson, och som ju normalt är handbollsikon. Eller normalt, han är väl alltid det jag utgår från. Men han är också numera tränare i Paris Saint-Germain i handboll. Och de är nog igång nu mer eller mindre med säsongen.
Jag vet inte om det var matcher, men han har ju de senaste lyktstolpbilderna på Instagram är ju från Paris. Men la du märke till den senaste, han har utvecklat det lite nu. Nu är han med själv. Han har bara tagit bilder på lyktstolpar i hela världen. Nu stod han där liksom, det var väldigt trevligt, så man Staffan där, så stod han. Så pekade han upp också, som om vi inte skulle fatta att det var en, så står det en lyktstolpe. Och så, ja, då tänker man, då pekar han upp, för man ska tro att det är han själv, för han är ju ganska lång. Så att, ja, så pekar han upp, han ser då en lampa där, skriver han då också. Det tycker jag är lite nytt, vem vet. Det kan bli en ny utveckling av denna mycket speciella genre på Instagram som Staffan Olsson har hittat på.
Bra Staffan, det är bra att du utvecklar ditt arbete. Det vore väldigt trevligt om du kunde komma upp på redaktionen en dag också, det som ändå tillhör på den redaktionen, och utveckla det arbetet. Men det har vi inte sett av så mycket på senare tid. Vi hoppas att det kommer.
På senare tid? Du menar de sista 2-3 åren? Eller?
Ja, senare tid.
Nej, men han är väl som du och jag. Han gillar inte möten. Och det är klart, går han upp på redaktionen, där är ju ingen, alla är ju livrädda för, jag vågar inte gå in och tänka om det är ett möte, och så tittar man det, sen går man direkt igen. Så det kan vara det också. Och grejen är att han hittar på saker själv. Men det vore ju kul om man kunde få en liten feedback bland annat. Tjena grabbar, jag tänkte utveckla mig själv med på bilderna. Vad säger ni om det? Jag menar, behöver vi inte ha möte för, vi kan bara säga kul och sådär.
Ja. Ja, det räcker att de skriver det. Och gillar han inte möten har jag kommit till rätt redaktion. Ja. Jag har aldrig haft något. Så det är ju perfekt. Ställe.
Vad var det du startade där förra gången? Eller förra gången? Vi har talat om möten för mig.
Folk gillar inte möten.
Nej, det verkar inte så. Det har ju varit en massiv inskick på mail och tweets och allt vad det heter om hur det är. Folk gillar inte möten, ändå så är det möten hela
tiden. Nej, men ändå går de på skiten. Ja,
ja, men de är väl tvingade.
Ja, vi ska säga, det är klart, det ingår. Vi ska säga att vi spelar in den här podcasten på onsdag, vad blir det, cypriotisk tid någon gång sen eftermiddag. Och Olsson sitter i sin lyxvåning i New York, och det är väl förmiddag där någonstans.
Ja, förmiddag, halv elva någonting sånt, så det är 7 timmars skillnad. Det kommer ihåg han som lär oss var man hittar vad klockan är i andra delar av världen. Då satt man där.
Jag lärde dig.
Du hade ingen aning. Du har aldrig någon aning.
Nej, men alltså, ja, men det är ju det jag säger. Jag vet inte hur man gör.
Nej, okej.
Okay. Han lärde dig, men jag lyckades inte lära mig.
Nej. Men det var mycket, mycket bra. Man slog in, fast det var lite konstigt, man kunde inte slå in, jag slog in olika städer, men de fanns inte. Slog jag Cypern, och då kom det Cypern Limassol, frågetecken. Okej, tänkte jag, det är säkert samma tid. 7 timmars tidsskillnad är det. Men det var...
Ja, jag vet inte. Vi spelar in det då, och därför har vi liksom inte med att snacka om den VM-kvalmatch som spelas i Sofia mellan Bulgarien och Sverige. Det spelas ju då svensk tid torsdag kväll. Så att den får vi helt enkelt ta nästa gång. Ska vi börja där, Olsson, eller ska vi vrida klockan tillbaka?
Vad menar du med det?
Jag tänkte att vi har två stycken ämnen till det, som ändå är sånt som har varit. Vi återkommer till Bulgarien.
Ja, det gör.
Och jag tänkte vi skulle prata. Jag tänker ändå Floyd Mayweather och McGregor. Vi ändå börjar där, för att prata väl lite om inför matchen. Och jag skrev lite om det i Getingen också. Och du satt i USA och betalade $99 för att se matchen, eller hur, vad du nu gjorde. Jag har ingen aning.
Nej, jag hoppade av. Jag tittade inte.
Hur, man vill gärna veta reaktionerna in the States efteråt då.
De reaktionerna överallt är att ja, okej, okay, man trodde det var ett jippo, man trodde det skulle bli ett fånigt jippo, men det blev en match. Den tog inte slut efter två ronder. Folk kändes lite som att de fick valuta för pengarna. I alla fall de jag känner och pratar med tyckte att ändå det var rätt kul att se dem. Men lite att det ändå var en mismatch, att... Ja, vad säger detta om allting? McGregor, MMA-fighter, han har inte boxats på hur många år som helst, och han går upp och har tränat lite och går upp och möter Floyd Mayweather, och pengar, det har bara handlat om pengar, det mest handlar om pengar. Jäklar vad pengar, det är liksom, de kan ju simma i pengar i resten av sitt liv, bägge två.
Mm. Men många, eller många rykten har ju uppstått att det skulle liksom vara uppgjort, att Mayweather liksom skulle liksom bara gick och väntade in för några ronder för att avgöra, för att det inte skulle bli sånt snack om att det var en mismatch, vilket det ju såklart var.
Nej, jag vet ingenting om det.
Gör du inte?
Jag vet inte. Men jag har inte ens, vadå, sånt snack finns väl alltid om allting, men nej, jag vet inte. Var inte, såg du dem själv?
Men du,
eller du var ju...
Nej, jag såg inte. Nej. Jag var på annat håll.
Mm.
Jag var ju på klassisk fotbollsmark. Vi kan lika gärna ta det, för det var mitt andra ämne i dåtid, så att säga. Jag var med TV-laget. Vi avslutade vår höstsäsong, den är väldigt tidig, med en match på... En fantastisk match. Vi mötte då alltså i ett jubileum, det vill säga 50 år efter att böckerna om Åshöjdens bollklubb, som skriven av Max Lundgren, med fyra stycken till antalet, kom ut, så spelade vi en jubileumsmatch mot Åshöjdens BK, som var ett lag ihopsatt av lite folk från trakten, som då är Åsjunga, som egentligen är Åshöjden utanför Örkeljunga, och en massa skådespelare som var med när filmen spelades in, filmen med Åshöjden, bland Björn Nordqvist som ju spelar Bagarna med. Han var med som ledare mest. Och de hade då gjort i ordning den här arenan som hette Sjövallen, tror jag den heter. Som inte hade spelat fotboll på evigheter, på 8 år faktiskt. Så hade man gjort i ordning den och trumlat och fixat. Ja, det var ju lite sorkhål och sånt, men det funkade. Så vi spelade där matchen. Det kom 1000 åskådare, det var nytt publikrekord. Och det var ju där då Åshöjden spelade sina matcher normalt. Mot Örkelhöjden och allt vad de nu hette, lagen i Stridsvig. Inte Stridsvig, utan Stridsvig, ja, och Äcket och sånt, ja, som de mötte. I Max Lundgren-böckerna. Och det var en fantastisk, och så var det en fin liten sittning på kvällen i Örkelljunga med i nytt, ny arena, jättefin arena som de spelade volleyboll i. Ja, det var, och man kunde köpa fina Åshöjden-tröjor. Jag har en sån faktiskt som jag köpte. Och det var, ja, väldigt kul. Väldigt, väldigt kul. Det var en fin nostalgi. Och både Svarte Ruben och Hitte Joel var där. Kula Persson och vad heter han? Bengt Backe, va? Ja, var med. Edvard var ju där såklart, och Jorma Svante, som spelades av Per Ågren.
Mm. Ja, det kommer jag ihåg, Per Ågren. Ja.
Jag visste inte, vet inte vem som Tore Servin var med, men han var inte på plats i varje fall.
Nej. Men spelade Per Ågren nu i lördags?
Nej, han tog en skada.
Han tog
så en... han spelade inte. Nej. Ja. Ingvar Andersson var ju där, han var ju spelare i någon sorts, du vet, skådisen, fantastisk. Mm. Han spelar ju en ledare som heter Lolle, tror jag, och höll sen en oerhört fin monolog på kvällen som handlade om en fotbollsmatch, ett derby på den gamla goda tiden som var väldigt, väldigt bra. Jag och Anders Andersson satt senom varandra och jublade över detta. Det var ju på skånska, så det var kanske bara vi som tyckte det var superkul, men nej, det var kul och skön lite nostalgi. Och sen visade det sig, vilket jag inte visste, att lite extra information, att han hette ju Blåbärskungen, som ju var liksom den som styrde klubben, och i Blåbärskungens hus som fortfarande finns kvar bor ju en släkting till Blåbärskungen, den riktiga, som egentligen var Lingonkung. Där bor då än idag en släkting, och det är Anders Järryds exfru Lotta Järryd.
Jaha.
Fick veta det också.
Jaha. Wow. Mm.
Skön story och kul att vara med.
Jaha. Så var hon släkting med Lingonkungen då, så att säga? För blå.
Ja, det var hon. Mm. Eller är hon fortfarande? På någon, ja, alltså i rakt nedåtstigande led dessutom, tror jag.
Mm-hmm. Men du, ja, men vilket resultat? Vad blev det? 11-6 eller något sånt?
Jag tror det blev 13-6 eller 12-6. Det var rätt skön spik som räknade bort några mål. Ja, vi var väldigt överlägsna, men det var ju väntat. Inget organiserat så riktigt lag vi mötte på det viset. Så det var väldigt, väldigt, väldigt överlägset på det viset. Men det var, kändes inte som det liksom det viktiga. Ja, det är ju alltid viktigt att vinna, men resten exakt vad det blev vet jag inte. Jag tror att det blev 13-6 var nog det korrekta slutresultatet egentligen. Någonting sånt.
Var det mycket mygg?
Nej, och jag vet vart du vill komma. Men jag, det var någon som sa, fan det är mygg. Men jag upptäckte aldrig några mygg.
Det var mest vår vän Bengt Eklund i Jonstorp, som när han hade ju läst, det stod ju mycket om matchen i förväg, han hade ju läst om den i Helsingborgs Dagblad, och kom då ihåg att han förr i tiden, när han fortfarande var aktiv, spelade ofta där på den planen med Jonstorp. Och en sån bytte sida, man spelade när man hade åt sjösidan till, det var jävligt mycket mygg. Det var hans minne av Åshöjden, Åsjunga.
Mm. Men det var ena planhalvan var mot en sjö.
Mm.
Såklart. Det heter ju Sjövallen, så att så det var kanske så konstigt, men jag upptäckte inte några mygg. Det har varit ett bra myggår, om man får säga så. Det vill säga, det har jag fått lära mig när vi var i Norrland tidigare, att det är färre mygg än det är normalt. Jag frågar mig inte varför, men så är det. Nej, jag upptäckte inga mygg så. Men det var lite hum med planen, för den hade de ju kämpat med som tusan också. Hade de, så fort de hade upptäckt så här sorkhögar, du vet, som blir svarta högar, så hade de åkt ner, och jag tror de gasar ihjäl dem eller på något vis.
Nej, det är ju inte sork, det är mullvarar.
Ja, någonting. Men då hade de gjort det, eller på något vis tagit bort dem eller ihjäl dem eller vad de hade gjort. Och sen dagen efter var det lika många sådana ändå. Så att ibland trampar man i något mjukt. Var det, ja. Så det var, det hade ju varit en stor, bara varit en äng i 8 år, planen. Så att det var väl därför som det var inte den bästa planen vi hade spelat på. Men det spelade inte så stor roll. Det var väldigt, väldigt roligt. Och oerhört mycket PR har det fått. Och många har skrivit om det efterhand. Jag tror Helsingborgs Dagblad var på plats och allt möjligt, så att ja, det har varit roligt. Mm. Jättekul. Mm. Där skulle det ha varit, Olsson.
Ja, jag har varit hemma igen och kört hit. Det är alltid kul att se sånt.
Minns du? Du läste du också i den
böckerna? Ja, jag läste också. Böckerna läste jag faktiskt långt senare. Jag läste ju den tecknade serien i Buster. Jag var en sån som prenumererade på den sporttidningen Buster långt upp i vuxen ålder. Och jag läste mest där. Det var först efteråt som jag läste böckerna på riktigt. Böckerna är ju fantastiska. Rekommenderas verkligen. Om de finns och får tag i fortfarande det. Och sen så, jag blev lite besviken på filmen. Men jag vet alla vi som var med i Expressens korplag på den tiden. Vi jublade ju när det skulle bli film, tv-serie av Åshöjden. Jag tyckte den var sådär. Jag blev lite besviken på själva filmerna. Men det är ju... Jag hade gärna varit med.
Ja, och jag pratade med någon av skådespelarna om Sava, för jag kommer ju också ihåg Björn Åkvist är ju en underbar, härlig, sympatisk människa på alla sätt och vis. Men han är ju ingen superskådis. Jag minns också hur ansträngt det var. Och de sa, nej, det var kanske ingen, sa skådisarna. Det var kanske inte någon superfilm eller filmer. Men det var inte det viktigaste egentligen, utan det var mer att få ut och på så vis få ut hela sagan på i filmad form. Mm. Så, och då behövde de lite sådana spelare och profiler med. Han berättade, Björn Nordqvist, på banketten hur han gick till när han fick rollen. Han blev uppringd av Rune Formare. Han var väl producent, jag tycker jag känner igen det namnet.
Mm, känner jag det namnet,
ja. Gjordes, ja. Och då fick han åka ner till, jag frågade om han var intresserad. Jo, han var intresserad såklart. Ja, du får komma ner till Malmö TV eller vad det heter då, Sveriges Radio Malmö. Och göra test. Och då bestod testet av att han fick sitta och läsa ur en bok. Högst sannolikt Åsöden bok i skrivbord. I 10 minuter. Så, du har fått rollen. Så gick det till. Ja. Men det var ju inte någon super-tv, men det var ändå kul att det gjordes.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Film av Åsöden helt enkelt.
Ja, absolut.
Det har ju varit, fotbollen är igång nu överallt, inte bara i Åsöden spelas fotboll, även ja, du vet, Premier League, allt det har ju börjat nu. Sitter du bänkad varje helg nu och kollar på matcherna?
Jag har faktiskt nu sett Manchester United senast igen, och det är tvärt emot i år jämfört med hur det var i fjol när de ledde matcher och dominerade matcher och sen kom de då tappa poäng i slutminuterna. Men nu är det precis tvärtom. De gör sina mål de sista 5-10 minuterna. Och det är precis sitt sätt imponerande. Men de har inte mött någon av de stora lagen än. Men jag har faktiskt bara sett en halvlek med Arsenal, och det var inte den där matchen de förlorade med 4-0 mot Liverpool, va? Men jag fattar liksom inte, jag fattar inte, och sen var en tränare, vet du, nu 20 år typ, och folk, supportarna vill ha bort honom, han ska bort, och det går åt helvete för dem. De köper spelare, de har några av världens bästa eller Europas bästa spelare, och det får liksom, det blir ingenting, de vinner ingenting längre. Och det kan man då tycka, att folk upprör, avgår, sparkar och så vidare. Men Van Gaal själv, känner inte han att funkar det här? Alltså, har jag spelarna med mig? Jag vet inte vad det är som gör att han fortsätter. Att han vill fortsätta. För att, okej, kan man tänka, man tjänar ju pengar. Men har inte Arsene Wenger tjänat så jäkla mycket pengar att han inte behöver lyfta ett finger resten av sitt liv? Jag vet inte.
Nej, kanske trivs och bor i London. För han hade ju kunnat tjäna pengar på annat sedan också. Utgår från. Men han kanske inte vill flytta.
Nej, men vadå? Han kan väl bo kvar i London för det? Han kan väl bo kvar i London i alla fall?
Ja, han kan vara tränare.
Nej, det kan han inte vara. Men är det så roligt att vara tränare i ett lag där som ständigt, vad heter det, underpresterar, om man säger så. Det är väl det ord man säger, som ständigt underpresterar. Alltid. Varenda säsong.
Nej, och det här tror jag att vi har pratat om tidigare. Det tråkiga med just Arsenal är att det viktigaste för de som driver klubben, och ibland känns det som att det är viktigast även för Arsene Wenger, faktiskt, att han har gått med. Det känns som att han har hamnat även i den follan. Det viktigaste är liksom inte så mycket att vinna en liga, utan att tjäna så mycket pengar som möjligt. Och det är ju tråkigt. Alltså det är ju bara att klubbar tjänar pengar. Men, och går med vinst och kan köpa arenor eller vad det nu är. Men det viktigaste borde ju fortfarande vara att vinna ligan. Och det tycker inte jag att förnimmelsen är att Arsenals ledning inte tycker det är lika viktigt som att tjäna pengar. Blir man fyra och tjänar 10 kronor så blir man hellre det än man blir etta och bara tjänar 3 kronor. Och det där känns det som att ändå Wenger, klart han vill vinna matcher och sådär, men det finns ändå någon sorts, ja, han gör ju inte det, det finns någon sorts likgiltighet över honom nu också, känns det som att de definitivt borde byta. Men han kanske, som sagt, han kanske inte vill det. Han kan väl,
men det vill det, medan folk får sparken hela tiden ju. Om man nu vill bli av med någon alltså. Men de tycker väl, jag fattar inte det. Jag fattar det faktiskt inte. Och det har alltid varit en stor bonde av Wenger. Jag vet när det var VM i Japan 2002. Då tror jag att han jobbade från TV-kanalen och sånt. Och då kom, alltså vi delade nästan en hiss, men vi stod i samma kö in där med. Jag var faktiskt lite starstruck där. Jag nickade lite, nej, och han, sådär.
Älskar att du, det är sån, vad heter den vignetten, jag möter Lassie, va?
Ja, ja.
Jag stod i samma hiss, inte i samma hiss, utan i samma hisskö, ja, som Arsene Wenger. Ja, det är stort. Det är verkligen,
ja, men jag tyckte det var, lite mäktigt, lite så. Andra kan man säga, hi, hi, good to see you, my name is love to see you play, och så vidare. Men ja, jag vågar inte säga något där. Jag tyckte han var, det var så stort. Men då tänkte man, det var 2002, det är alltså 2012, det är 15 år sedan. Ja, han är fortfarande manager för Arsenal. Och sen var det väl den tiden när de vann så mycket. Det var väl annorlunda. Eller han var inte tränare då. Hur länge sedan? Nej, gud vad tiden går, kan hålla reda på detta. När var det Fredrik Ljungberg spelade?
Ja, det var på hans tid. Din par var väl på någon annans tid. Ja. George Graham och sånt, men...
Ja, då har du rätt. Nej, men det stämmer. Jag var över en gång och skulle skriva någon krönika om någonting och var på Arsenals anledning. Just det, då var det en sån där presskonferens före en match. Och då fick jag typ 10 minuter ensam med Wenger, där vi talade om Ljungan och Fredrik och sådär. Då har du rätt i.
Så... Var det på den där press när de Sverige tränade på Arsenals träningsanläggning och vi blev förföljda för varje steg vi tog? Så att...
Nej, det var inte den.
Det var den gången, va?
Nej, det var en Arsenal-match. Alltså. Du vet, de brukar alltid vara en presskonferens på fredagen. Tränaren möter pressen på fredagen och sen så möter han, sen byter de folk och så kommer de söndagstidningarna. Jag vet inte om sådana finns kvar, så fick de sitta och prata med honom. Det var på den tiden, det var då. Nej, det var en Arsenal-match, för jag kommer inte ihåg vilka de mötte. Jag har inget minne om, men det var, de spelade fortfarande på Highbury i alla fall.
Ja. Those for the days. Men då har du ju stått mer än i en hisskö med Wenger.
Ja, men det var lite annorlunda. Då var det ju faktiskt en sån intervjusituation. Ja, men så det kan bli ibland. Man blir lite, jag är aldrig rädd för att säga, oh, good man, I never thought I'd meet you, how are you? Så där. Men jag blev lite, oj, tänkte jag, det är Wenger. Han är liksom, det är lite mer en sån aristokrati, kan man säga så? Fotbollsaristokrati.
Ja.
Men det är kanske inte längre.
Han är också rätt lång och ståtlig.
Han var jävligt lång. Han var faktiskt längre än jag. Måste jag säga. Det är inte många som är. Ja, Olof Lund och Lyre.
Det är han. Jaha.
Ja, de är längre.
Men han, det är lite respekt med sig. Det gör han. Alltid elegant klädd när han inte har den här dunjackan. Men han har ju inte alltid.
Nej.
Förstås. Du, ja, vi glömde ju helt. Det här är ju så typiskt egentligen. Vi pratade ju om matchen mellan... Floyd Mayweather Jr. och Conor McGregor, och så glömde vi såklart helt att nämna, och det här är lite signifikativt,
ja,
med just Badou Jack, ja, det vill säga nu tog han ett nytt mästarbälte, ja, efter en fantastisk match, ja, som han gjorde i den här galan med Mayweather, Men det, vi glömde bort honom och han är inga stora rubriker han får här hemma direkt.
Nej, som alla andra glömde bort honom. Jag vet att jag yppar inga mediehemligheter på så vis, men jag har alltid den här som han blev världsmästare första gången. Jag vet, vi hade en teckning på honom, ett söndagsuppslag och sånt där, men så hör man hemifrån då redaktionen svårt att få trafik på Badou Jack och ingen vet riktigt vem han är och ingen sådär, och då är det svårt att få trafik, det betyder att ingen klickar på artiklarna längre. Man räknar ju allt sånt i klick, va? Och jag tycker det är jävligt konstigt. Han är ändå, jag menar, tittar man rent meritmässigt så är han nu större än vad Ingmar Johansson var en gång i tiden. Och jag har sett lite på YouTube från den matchen i lördag, så han var imponerande. Och jag vet, jag var min kompis här i USA, Linus Karlsson, svensk, också var lite så tidigare. Men herregud, varför står det inte helsidor? Varför är det inte tv-program om Badou Jack? Och jag vet faktiskt inte. Jag vet faktiskt inte. Varför är ingen intresserad? Och vissa kan då på redaktionen säga, nej, men du vet, han bor i Las Vegas och han är inte i Sverige. Och jag vet inte.
Nej, men har vi inte svaret där då? Alltså, jag är helt enig med dig. Och kan också kanske känna ändå för att förstå vad tidningsmakare och andra mediemänniskor tycker och tänker. Eller för den delen läsare, att man vet inte så mycket om honom och han är... Nej, men det var skillnaden. Vi går bara tillbaka kort tid tillbaka till Armand Krantz eller Paolo Roberto, för att prata om en människa som hade boxningsframgångar, hyggliga boxningsframgångar, men som var en helt annan känd person. Alltså man visste mycket om dem, det skrevs mycket om dem för att de ändå kom härifrån, alltså började sin karriär här och hade stora, det gjorde han också, men han hade sina första stora framgångar här. Fast de inte var i närheten av lika bra boxare och inte i närheten av samma meriter. Så och likadant är det med The Mauler också, va, som ändå kändes som att det började ta fart i Sverige. Medan Badou Jack har liksom gått en annan väg någonstans. Mm. Och jag tror inte att gemene man, om man nu får använda ett sånt generellt uttryck, vet så mycket om honom. För nej, att de inte har varit, han har inte liksom varit med från början. Det måste vara så. Mm. Jag kan gå till mig själv, jag vet inte så jäkla mycket om Badou Jack. Som jag borde veta. Mm.
Nej, jag vet, rätt det. Jag vet, då är det 2 år sedan tror jag som vi hade ett söndagsuppslag. Och hade vi teckning på Badou Jack. Jag skrev krönika om honom och sånt. Och jag vet, jag träffade Olof Lund, vår vän, efteråt. Och han sa, fan Badou Jack, det är ju ingen som vet vem han är. Jo, så han är ju världsmästare. Han är, jo, men ändå, det är ingen som vet vem han är. Och det är kanske, nej, så det är. Du har ju rätt i det. Jag menar Paolo Roberto och Armand Krantz. Inget ont om dem, absolut inte. De var väldigt väldigt färgstarka, bägge två på sitt sätt. Och hade naturligtvis en helt annan förankring hemma i Sverige.
Nej, men det kan ju finnas idrottspersonligheter som killar och tjejer som spelar i lag eller för den delen sysslar med individuell idrott som får större uppmärksamhet än deras meriter eller framgångar egentligen, för att de är någonting annat, det vill säga medialt starka, vad det nu innebär, men att det är många som läser om dem av någon anledning. Och så är det väl även med Badou Jack då, att han inte anses vara det. Jag vet inte, det måste ju, någonting måste ju, man får gå åt sig själv liksom, eller folk som läser, vad klickar man på, vad vill man läsa om?
Ja, kanske. Ja. Nej, men det är rätt intressant, jag hade långt snack också, någon som sa, ofta man säger, har ni något, vad ska jag skriva om honom? Bianca Salming, säger de. Bianca Salming är tydligen det som klickas mest på alla kategorier. Och hon var inte ens med i friidrotts-VM för hon klarade inte kvalgränsen in. Men det är fler.
Och
men...
mitt program Ekvall Show som går på YouTube och som finns där och hittar där de 10 programmen som gjorde i våras, ska för övrigt göra 10 nya senare i höst.
Vad kul.
Fick jag sagt det också? Ja, jättekul. Men det som är mest sett, det är väldigt många tittare, vilket är glädjande, men det som är mest sett, det är ett program med bland annat Bianca Salming. Ja, jag vet inte om det har något sammanhang, men för det var ju andra som var med i det programmet, Per Kalén och Stefan Holm faktiskt. Det handlar om gener inom idrotten. Mm. Men det är överlägset mest sett, det programmet. Ja, vi kanske har med Bianca Salming.
Ja, men du vet. Alltså
de som figurerar, Olsson, i på minuter av sportsidorna ständigt och jämnt i någon form av liten löjlig rubrik. Zlatan givetvis, men det finns många andra. Gör ju det av en anledning.
Ja.
Och du vet varför. Ja, för att folk klickar på och läser. Om det sen är medias fel, det är ju allting annat för övrigt ofta. Eller om det är läsarnas fel. Ja, det är väl 50-50 i så fall. Men det finns ju så. Det är inte så att tidningarna eller vad det nu är för nyhetssajt väljer att publicera väldigt mycket artiklar om exempelvis då, om vi tar Bianca Salming i det här fallet, för att de tycker det är roligt, utan för att de vet att folk läser det i större utsträckning än de läser om exempelvis då Bad och Jack.
Ja, förmodligen. Jag hörde också att den krönika jag skrev senaste året, det söndagsutslag som har haft mest klick, det var när vi hade Jenny Rissveds som teckning. Och det var ändå ett år efter hennes OS där hon slog igenom, så att säga. Det var överlägset mest klick.
Ett år efter? Det var ju ett år sedan det var OS.
Ja, det var ju nyligen vi hade henne.
Mm. Ja.
Jag tror vi hade typ ett år, jag vet. Vi missade henne under OS. Vi gjorde ju andra saker då, men så därför hade vi henne sen. Ja, men det är intressant. Det är som det var. Tänk förr i tiden. Tänk alltid när jag började i tidningsbranschen. Då var det alltid det hette Lill-Babs-syndromet. Lill-Babs sålde ju tidningar. Hon sålde ju stickrecept, matrecept. Hon sålde allt, alla veckotidningar. Och hon var ju ändå liksom ingen. Hon var ju ingen som letade på listorna jämnt och ständigt. Hon var en person som bara gick igenom, det fanns kanske inte ens tv på den tiden, men som gick igenom allt och var intressant och folk gillade och tyckte om, öppen och så vidare. Och det är ju, jag menar, de intervjuer jag läst med Bianca Salming, så man skrattar ju lite ibland. Hon är befriande, öppen. Väldigt roligt när hon berättar om sin pappa och sådär. Jag kan förstå det till viss gräns.
Ja, men detta om Bad och Jack, han är ju värd större uppmärksamhet, kan jag ju tycka, men det finns en förklaring till att han inte får det, kanske, möjligtvis. Vi kommer inte lösa den gatan, men det är lite tråkigt att, nej, men han kanske ska gå en stor fet gala i Globen eller något sånt där för att det ska smälla till.
Ja, frågan är om den skulle sälja då, när de inte riktigt vet vem det är. Då måste de möta någon som, ja du vet, och jag kan då inte förklara heller riktigt varför The Mauler kunde sälja ut det plötsligt. Jo, i och för sig, han gjorde ju den där fantastiska matchen mot John Bones Jones i Toronto för 3-5.
Ja, och MMA-galorna drar ändå.
Ja, det gör mycket, de. De drar mycket folk.
Men han kanske kan möta The Mauler.
Så det blir.
Fick vi någonting att tänka på. Ja. Bra. Härligt. Vi går vidare. Jag gillar ju faktiskt att du har ju som vanligt som skickat ett litet mail här med tänkbara ämnen. Och jag såg denna här på sociala medier. Vi ska ju ner i divisionerna åt Åshöjdens håll.
Ja.
Men det var en match mellan en 0-0 match i någon division som jag inte riktigt vet.
Division 6 Skåne Västra.
Ja. Mellan Olympia som de heter från Helsingborg, ja. Inte att förväxla med Olympic som är mycket bättre och som är från Malmö. Som mötte Ekeby. Där har jag varit mycket i Ekeby och spelat inomhushop, och det här laget på den tiden hette Skromberga.
Hette det?
Det är sant. Men, ja, men nu heter det Ekeby som Ekeby är. Jag vet inte varför det heter Skromberga, men så var det. Och det är ju då Ekebys tränare Mattias Persson heter han, som jag inte har en aning om det är. Som i en tidning, är det Helsingborgs Dagblad?
Helsingborgs Dagblad, de har ju väldigt bra som varje, som, du vet, en resultatbörs med lite kommentarer och sånt där från varje match från Ultima-serierna. Och det är just den som jag har fått var Fredrik Lilja som hade skickat in. Jag menar, det blev 0-0, och vem ska ta den då? Årets sågning, ska du läsa den eller jag?
Ja, men jag är ju gärna läsa den, men jag vill också säga att de texterna som jag älskar att läsa, småklubbsfotbollstexterna, är ju ofta så här, ja, vi gjorde en bra första halvlek, men de var bättre i andra. Alltså, de säger ju egentligen ingenting. Nej. Det är oftast där vi, de fick 3 offside-mål. Det är mycket sånt. Och domarna var dåliga när de har förlorat och så. Jag vill ändå passa på att berömma Olle Persson på mittfältet som slet bra för laget. Det är mycket sånt. Men här är det så att Mattias Persson, som jag tror pratar skånska, säger om 0-0-matchen: det här var bland det sämsta och mest oinspirerande jag varit med om. En usel och värdelös match. Jämfört med Vallåkra-matchen senast tog vi inte 2 steg tillbaka. Vi tar 2 säsonger tillbaka. Det är tyvärr en del spelare som inte borde hålla på med lagidrott överhuvudtaget. De borde spela fickpingis istället. De står inte upp för laget. De letar ursikter för att slippa spela. Och det märks i gruppen. Unga mamma packar här.
Jag vet, jag satt och tänkte det också. Alltså det går väl till så att antingen så ringer de väl upp eller så ringer de själva till. Jag fattar väl så att hemmalaget har väl ansvaret för att det ska komma ut i till exempel Helsingborg Dagblad. De ringde kanske honom på kvällen, jag vet inte. Men det är fantastiskt. De borde inte hålla på med lagidrott, de borde spela fickpingis istället.
Jämfört med Vallåkra senast tar vi inte 2 steg tillbaka. Vi tar 2 säsonger tillbaka. Ja, det är en vansinnig. Och det fick ju ändå med sig en poäng.
Ja, de fick med sig en poäng. Och de ligger, alltså Olympia ligger på nedflyttningsplats. Men Ekeby ligger liksom på nedre halvan av serien. Så att det är...
Men, han är inte nöjd med sin, han är inte nöjd med sin trupp.
Det kan man ju säga. Hur han har fått läsa det sen på nätet eller man till och med.
Får han vara kvar nästa säsong?
Vi måste ju kolla, vi måste ha med detta till nästa vecka. Jag kollar alltid Jons då, hur det går för dem, så att jag kan kolla faktiskt Ekeby, deras hur det gick för dem, hur det går för dem i nästa match. Att jag fattar, tänk om allsvensk tränare och sådär, det har varit kul. Vi tar inte 2 steg tillbaka, vi tar 2 säsonger. Men du har varit i de trakterna.
De borde inte hålla på med lagidrott. Mm. Ja, det är ju taskigt om man spelar fotboll och gjort det i många år. Och plötsligt står det i nacken.
Men du, i de trakterna, där ligger ju Påarp också, eller hur?
Mm. Ja, det tror jag. Ja.
Andrea heter han, Granqvist, granen Andreas Granqvist. Ja. Läste du inte den? FC jo. Köpenhamn tänkte ju köpa honom från Krasnodar heter de, va?
Ja, i Ryssland.
I Ryssland, ja. Och Ståle Solbacken, han säger, men han fick höra hur mycket granen tjänar i Ryssland, så drog han öronen åt sig och sa, han tjänar lika mycket som hela vår trupp tillsammans. Jag vet inte om det är sant eller ej, men han över kanske lite, va. Men du kommer väl ihåg som folk satt i sådana här, Andreas Granqvist kom till landslaget, vi satt på läktarna där. Jag ska inte säga att jag gjorde alltid lite synd om granen, för att folk hackade alltid på honom och så. Du vet sådär, tyckte han var väl begränsad i sin fotbollskunskap. Men han tjänar alltså 30 miljoner om året. Och han var för dyr för FC Köpenhamn att köpa. Och då är väl ändå FCK är väl Skandinaviens rikaste klubb, om man fattar det rätt. Och nu är han är kapten i landslaget, fotbollslandslaget. Mm. Jag tycker att så kan det gå för en kille från Påarp.
Ja, och det, men jag gillar ju alltid Andreas Granqvist, så när han kom fram i Helsingborg, och jag tycker nog att han har större fotbollskunskaper än många vill ha. Han är rätt teknisk, han var redan på den tiden mer än man tror. Men han kan ju bli lite, han kan ibland säga lite yvig i sina rörelser och sitt spel. Men han är också den som hörs mest på landslagets träning, för att han är lite som Bjärred. Patrik Bjärred annars, han vill gärna liksom instruera spelarna. Så höger, vänster. Ja. Mycket sånt.
Mest höger var det alltid. Höger! Så det hör man var man tränade i världen. Man satt och ekade mellan läktarna där han går på det. Höger! Jag tycker det är kul.
Patrik Bjärred, det finns en sån story om Patrik Bjärred annars, där han var 17 år eller 16 år och tränade med Malmö FFs A-lag för första gången. Och så gick det inte mer än 2 minuter, så skrek han på hördes han direkt, sa till någon sån här spelare som varit med i 100 år: gå dit för djävulen! Ja, det var Patrik, eller Andersson, 17 år. Visade han lite pondus
redan? Ja, men det är inte bara det. Jonas Thern berättade för mig en gång. Gärna han kom upp liksom. Man, där spelar man så här. Men vem fan är det som skriker sig in i helvete här liksom? Ja, då var det han liksom så här. Du, herregud, du är som 17 år. Vad fan var han inte i? Och sen när man gick ut i omklädningen så satt han ensam röda kinder och sa ingenting längst in.
Nej, det är sant. Det är sant. Ja, men det är ju kul för Gran att han känner jag. Bra med cash. Cashen måste in. Har vi haft... Ja, men jag höll på att glömma. Du, jag vet att du gärna vill prata om tråkigheterna, katastrofen i USA.
Ja, den är ju sin, det är ju sin sak. Det jag mest är förbannad över, det är liksom att det blir så mycket nu med det gudstraff. Och det är ju de trakterna där det är väldigt mycket religiöst. Och där satt ju en sån jävla pastor som heter Joel Osteen som har, alltså han är TV-predikant. Så han är TV. Han har liksom flera hundra miljoner tittare och får lyda allt han säger. Men när Houston dränktes i vatten så vägrade han öppna sin kyrka. Och vet du vad kyrkan är? Det är en gammal idrottsanläggning. En gammal arena som drar 17 000 pers. Där kröp folk. De låg och klamrade sig fast på hustak och så vidare. Men han öppnade inte. Nu har han gjort det så han fick massiv kritik för detta. Jag tycker det... Det är så typiskt liksom att man, hur man ska blanda in detta med religionen och det är faktiskt, det har ingenting med att människan själv förstör jorden. Klimatförändringen, det är ju en bluff enligt presidenten i det här landet. Utan det är Guds straff på något sätt för att vi är som vi är. Jag tycker det, jag vet ju att du är en stor vän av sånt här med
ateism. Religion.
Ja, verkligen.
Ja. Men nej, ja, det är jag definitivt. Ja, men varför vill han inte öppna sin kyrka, fanskapet?
Lite oklart. Han vill ju inte smutsa ner den. Det är väl lite, alltså, kommer du ihåg en tidning som heter Zäta? När Jan Stenbeck köpte TV3 så startade han också en tidning som heter Zäta. Det var jättebra. Robert Aschberg var redaktör för det som heter Göran Witzell. Jag fick göra jättemycket jobb åt dem när jag var frilans. Och då skickade man ner Södern och skriver om sådana här predikanter och detta. Och de kom ju söndagen där i någon Cadillac med, du vet, dollar. Alltså det var guldornamenterade Cadillacar. De klev ut och ringarna sken och blänkte i solen. Och där kom små fattiga människor i bilar som knappt hade däck de körde på fälgar. En körde på fälgarna till kyrkan men kom då och gav liksom några dollar i en bok för att man skulle då få Guds förlåtelse och detta. Och detta kan göra mig så jävla upprörd över att det sitter folk och tjänar pengar på detta. Alltså, men här dör folk i mängder, de drunknar och man förlitar sig på någon Gud ska fixa detta. Jag tror inte att...
Our thoughts and prayers.
Ja, men det står nu. Vad fan som än händer? Är det terrordåd i Bryssel? Är det i London, Paris? Så är det our thoughts and prayers. Alltså alla de som skriver det, våra tankar och böner går till. Är det någon, verkligen någon som skriver detta som står på knä och ber och hoppas på det bästa? Det är bara liksom en sorts hycklande... Jag lugnar ner mig lite.
Jäklar, det var Olsson arg. Ja. Det är bara Olsson, bara på dem. Har vi någonting annat innan vi stänger butiken? Innan vi stänger den här kyrkan?
Ja, de har avlivat en skata på Ikea i Helsingborg. Den flög runt inne på varuhuset i flera dagar. Jag kom till honom, vem som skickade den.
Ja, det var en notis som var fantastisk.
Ja, skata avlivet på Ikea. Och möteshatet och sådana grejer.
Our thoughts and prayers goes to the skata på Ikea i Helsingborg. Den hade irrat omkring där och blivit kommit lite vilse. Avlivad skata efter några dagar. Mm. Men vad fan, det är ju ett helvete att vara på Ikea. Jag lider inte med den. Jag tycker bara att man stoppade lidandet. Tänk att vara fyra, fem dagar flyger omkring i på Ikea.
Ja, man börjar med att följa pilarna. Och där är husgeråd. Där är det. Nej, fan också. Alltså, börja om igen liksom.
Ja, det är inte så, och sen till slut här, jag måste åtminstone få med mig ett par batterier. Men,
ja, det är alltid vad man är
inte ens det fick jag hittat dem.
Nej, det är synd.
Stackars gata. Mm. Men det säger vi att det var kul att ni ville vara med då, som vanligt i det som heter podden. Hoppas ni kan ha överseende med att det dröjer en vecka innan vi är tillbaka igen.
Ja, absolut. Då kanske vi gör det så här face to face. Jag är i Stockholm då.
Herregud vad du reser.
Är du med? Det är ju du som är på Cypern.
Det är ingen som reser så mycket.
Är du?
Ja, men det är ju en enkel. Det har varit lite resande jämfört med dig. Du är en globetrotter.
Ja.
Du ska ju resa i ottan också, utgår jag från.
Nej. Nej. Planen, nej. Nej, absolut inte. Ingen otta. Men vi får se hur det går nästa onsdag. Jag ska till en tandkirurg och fixa en tand. Så kanske jag får sitta så här och så klagar läsarna på att gå ut och bara bomull i käften. Ja, jag kanske bomull i käften. Vi får se hur det går.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.